säsong 9, episod 6.
Då är vi tillbaks med ett nytt, lite längre avsnitt än vanligt. Och vi har även denna gång med oss Sara Modig som hjälper oss att förstå vad vi håller på med.
Och jag tänkte att vi ska ta vid där vi slutade den förra avsnittet. Och det handlade ju om det här med målsättningar. Hur skapar man en bra utmaning för sig och sin partner eller sina partners? Vad är det som kännetecknar bra, konstruktiva mål? Och jag tänker, ni har erfarenheter från så många områden i livet, både som idrottstränare och som coach och som företagsledare och så naturligtvis då par- och sexcoacher. Vad tänker ni kring det här med målsättningar? Hur skapar man målsättningar som göder och ger näring åt och inte skälper och skapar stress i relationen?
Frågan är om vi är de bästa att fråga, för våran utmaning var inte en utmaning som var planerad och genomförd och strukturerad på det viset, lite märkligt nog. Utan vi fick en förhöjd sexlust och började ha sex mer och mer av lite av en slump, och sen tog det bara fart. Så den här förhandlingen eller diskussionen om utmaningen, det kanske tog ett par hundra dagar innan den på lätten föll ner hos oss. Det är nog inte rätt väg att gå. Vi hade tur som lyckades få ihop det här i alla fall. Vi var inne på det här med resurser. Vad säger du, Therese?
Ja, i ett målsättande behöver man ju också grunna på, vad har jag för resurser? Så därför skulle jag vilja uppmuntra till att sätta liksom lite testmål eller prova att sätta mål. Gärna under en kort tid, gärna under kanske en vecka. Närmsta veckan ska vi fantisera ihop, eller närmsta veckan ska vi ha sex på ett annat sätt som vi inte haft på länge eller någonsin. Så att göra det kort och nära. Men även undersöka om det finns någon lust till det här. Alltså, vad finns det här inre? Har jag lust ens att göra det här? För har jag inte det, då ska ni inte sätta målet.
Mm.
Så du behöver undersöka inåt också. Har jag den här drivkraften? För jag kan inte bara hänga upp det här på dig till exempel. Att du ska driva det här åt mig. Om vi nu säger det här, åh vad roligt, vad bra. För då ska du göra mig kåt. Och tänd. Bara för att vi har satt ihop det här. Eller?
Mm.
Nej, jag måste äga att jag ska skapa lusten i mig själv till det här målet och till det vad vi nu ska göra i det här.
Det där är ju intressant, för jag tänker värdet med en sån här utmaning, och alldeles oavsett om det är en 2 dagars, 24 timmars eller en 1000 dagars, vad man nu landar i, är ju inte bara kopplat till relationen, utan det är ju faktiskt också min utveckling som individ. Min utveckling, min partners utveckling, och sen så den där gemensamma entiteten som är viet på något sätt.
Ja, och då är det både resurserna i mig och för oss som är involverade i det här. Resurserna och vilka hinder har vi då? Alltså, man kanske till och med ska börja med Emelie Nagoskis hinderlista liksom. Vad har jag som bromsar min lust till sex? Mm. Är det det vi ska göra första dagarna här? Vi ska skriva den där bromslistan för att se vilka bromsar vi kan plocka bort. För det går ju inte att köra bilen när bromsen är i, oavsett hur mycket du gasar. Så ibland lönar det sig inte att lägga på att köra ett gasamål, liksom, att vi ska gasa hårdare. Nej, vi kanske måste plocka bort bromsar först, innan vi kan ens ha ett mål som är en gas.
Just det.
Hängde ni med i den metaforen?
Och även naturligtvis det gemensamma. För om en är passionerad och driven och den andra är lite so-so, då kommer det inte gå bra heller. Så att jag använder ordet förhandlingar, men det är nog fel. Men i den här diskussionen eller skapandet av vad man vill ta vägen tillsammans, så måste ju någon slags konsensus växa fram också.
Ja, men ni ska ju skapa den här gemensamma manegen som ni vill kratta i båda två.
Och där tänker jag vi kommer in på någonting viktigt. Och Hante, du väljer ordet förhandlingar och då kommer vi automatiskt in till omförhandlingar. För att jag kan ju tänka mig, i den värsta av världar, om vi får säga så, eller i alla fall en kanske inte fullödigt optimal värld, att det skulle kunna uppstå en situation där en av parterna säger att men hej, vi har faktiskt kommit överens om det här. Och den andra personen så känner sig mer eller mindre tvingad att upprätthålla det här gemensamma målet som man en gång i tiden ingick. Fastän man av olika anledningar kanske känner att det här är fel för mig ikväll. Jag kan till och med se situationer där det faktiskt skulle kunna uppstå ett övergrepp i kölvattnet av det här. Och det här är ju viktigt att vara tydlig med. Just apropå det här att inte överta er utmaning utan att skapa sig sin egen. Och löpande ha en kommunikation under vägsgång kanske också. Vad tänker ni kring den här risken för att bryta mot samtycke?
Det finns ju utrymme för det, då tror jag inte man är i en så här jättehälsosam relation egentligen. Om man har risk för att hamna där, då har man nog inte börjat på ett bra sätt. Men det kan finnas externa faktorer också, som att man blir sjuk eller bryter benet eller hamnar på sjukhus eller sådana saker. Men just det här att börja tvinga någon annan till någonting utan att kunna ha en diskussion och utan att kunna sätta stopp eller ett veto. Eller som i vårat fall, så vi sa att vi hade 60 000 dagar i sträck, men vi missade ju faktiskt 42. Vi missade någon dag hit, här och där, när någon var bortrest eller någonting hände.
Eller vi var så arga.
Ja, och det köpte vi båda två. Så, ja, men det där var laga förfall, så det där, det är okej. Vi räknar vidare, det var inget problem. Så där hade vi en positiv sväng på det här, där vi båda köpte att ja, men det där, ja, det räknas i alla fall, eller det går inte att räkna bort det där, för det var utanför vår kontroll. Men när man vänder på det och någon annan ska kontrollera den andra, då behöver man nog jobba lite på sin relation också. Om man inte vågar säga stopp och inte vågar säga nej, det är vanskligt.
Ja, man kanske inte vågar säga nej för sin egen skull heller, tänker jag. Att man, jag vill vara den här människan som vill ha sex, men jag är inte riktigt det idag. Ja, men säg det då, om du kan. Och i alla fall för dig själv, och se om du, finns det en möjlighet att vända? Finns det ett hinder eller en broms som du kan plocka bort? Ja, just det. Diskbänken är inte städad. Men om jag gör det, så kanske det blir mer lust. Diskbänken har ju varit en sån broms för mig tidigare. Mm. Alltså ren eller inte ren, ni fattar. Mm.
Så bland det mest sexiga du kan göra, då hanter det att ta den där diskbänken. Så.
Ja.
Men jag har sen krattat.
Mm, ja, diska undan ibland, absolut. Easy lay.
Och apropå då det här med att kanske inte, åtminstone initialt, känna sig upplagd för det där, så konstaterar jag tror att det är du, Hante, som är tydligast på det i avsnitten här tidigare, att ibland så har du fått jobba upp den där kåtheten. Och då är en väldigt konkret fråga liksom. Hur sjutton gör man det då?
Fast jag är så snygg, ju.
Ja, det är helt knäppt. Helt knäppt. Nej, men det kommer nog tillbaks till distraktioner ofta. Alltså orolig för bilbesiktning, barn i skola, whatever. Det kan vara sådana saker som tar över hjärnan, eller delar av vår automatiska hjärna tar över och skickar iväg någon annanstans. Så att man inte hinner komma in i det här glada, sexiga, kåta området. Och det är ju väldigt nära begränsat till de här bromsarna som Therese pratade om. Hur kan vi bädda för att lugna ner hjärnan och lägga bort de där sakerna? Och faktiskt njuta av den här skönheten som är bredvid mig. Det är inte helt lätt alla gånger. Och ibland kan man vara väldigt nöjd däremot när man har lyckats föra tillbaka sig själv till den här mindsetet av att vara sexig och tycka att den andra är sexig och vilja gå där. att lägga de här andra sakerna på hyllan eller åt sidan och fokusera på något lite roligare en stund. Och då kanske en del av de här gamla bekymren också släpper.
Ja, och apropå då krattar man ner sig eller liksom, så har vi också pratat om det här med att anstränga sig. Mm. Jag sa tidigare någon annan gång att jag fantiserar varje dag. Vi försöker också anstränga oss varje dag. För oss själva och för den andra.
Mm. Och där vet jag, min partner som jag lyssnade på de här poddavsnitten med inför, som förberedelse inför idag då, att sitta här. Han sa det att kanske handlar det om att de har blivit bättre också på att njuta av den där skönheten som alltid funnits där. Ni har blivit mer uppmärksamma på den andra. Vad tror ni om det?
Ja.
Ja, jag kan inte säga något annat.
Vågar inte
säga något. Vågar inte säga något annat. Nej, men efter 30 år, det finns en uppskattning som är ackumulerad, alltså av gamla, ska inte säga gamla synder, utan gammalt arbete helt enkelt. Mm. Ackumulerad kärlek och naturligtvis även bråk och konflikter, men en glädje och trygghet i att man har lyckats föda upp två barn till unga vuxna individer som verkar omtyckta och hyfsat normala. Vi har mycket i bagaget som man kan se som glädjande. Och kunna dra nytta av det är ju också väldigt trevligt.
Jag tänker, de här 30 åren tillsammans har ju byggt tillit, förtroende. Det har byggt erfarenhet av kommunikationen. Ni har ju också jobbat väldigt medvetet med er relation, både i er egen relation så att säga, men också när ni har tagit steget och utbildat er och erbjuder då tjänster som parcoacher. Och jag funderar lite grann på, kan man göra en sån här utmaning? Och då kanske jag motsäger mig själv lite grann, eftersom jag har pratat om att det inte är er 1000-dagars utmaning som är rätt för alla. Men är det rätt med en utmaning när som helst i en relation? Efter en vecka? Eller finns det några såna här resurser, förutsättningar som behöver finnas på plats i själva relationskvaliteten, tänker ni? För att man ska ge sig på det här?
Alltså jag tänker, i en ny förälskelse, i en ny relation, då finns ju redan den här hormoncocktailen i hjärnan. Så jag tror inte ens att du är i närheten av att göra någon sån här medveten, nu ska vi ha en medveten utmaning. Jag ser inte riktigt det ske, men annars så tror jag, nej, men då är vi tillbaka i det vi pratade om tidigare, resurser och hinder. Vad har vi? Kan vi göra det här nu eller inte? Så det krävs en medvetenhet innan du kliver in i, vad vi nu så kallar det för, utmaning, sexutmaning eller sätta något sexmål. Mm. Medvetet steg. För annars så hittar du inte heller den här inre motivationen som behövs också. Vet inte riktigt om det var svar på din fråga här, men jag nöjer mig där.
Ja, det är ett svar, det är rätt svar. Det finns inga rätta svar, det finns bara svar här.
Nej, jag tror inte att det krävs någon speciella förutsättningar om utmaningen är välvald, helt enkelt. Det kan vara en oerhört enkel sak, helt enkelt. Och då är det inget problem om man har varit ihop en dag eller en vecka eller 20 år. Så återigen kommer tillbaka till valet av utmaningen. Det kan ju vara att nu är jag jätteförälskad i dig och du är mig. Och nu ska vi inte ses på en vecka och se om vi exploderar för att vi trånar så efter varandra.
Eller vi får inte kyssas under sexet då.
Mm. Just det. Det är en annan variant. Ja. Mm.
Små enkla grejer.
Mm. Apropå det här med inre motivation, så vi drivs ju av olika saker. Olika människor har olika motivationer. Ni har ju varit tydliga med att ni båda är tävlingsmänniskor. Jag är inte riktigt lika mycket tävlingsmänniskor. Jag är lite mera soffpotatis och har lite svårare att komma igång och sådär. Om man har olika motivationsmönster, Någon som kanske har en väldigt stark inre drivkraft. Och någon annan som går mer igång på yttre krav och förväntningar. Eller någon som bara... Så fort det dyker upp ett krav så blir det bara blockeringar. Och någon annan som, om parten samtidigt kanske... Har vi sagt det så, då fullföljer jag det oavsett vad det kostar. Den här typen av krockar mellan... Vad ska man säga? Motivationsmodeller, om vi kallar det för det. Vad har ni för tankar där?
Det försvårar ju saker lite grann. Men är man medveten om det? Igen, är det här en stor fråga. Är de här parterna medvetna om det eller är de omedvetna om det? Är de omedvetna om det och så sätter man upp en utmaning, ja, då har man ju faktiskt inte tagit reda på sina resurser och förutsättningar riktigt på rätt sätt. Och då kommer det nog inte fungera helt enkelt. Återigen, medvetenhet.
Så skulle jag vilja lägga till en liten metafor här. Och det handlar ju inte om att vi tävlar, alltså om att vi ska springa 100 meter mot varandra. Utan vi är ju faktiskt ett team i den här tävlingen. Vi är ett lag. Så vi gör ju det här tillsammans. Det är inte du eller jag som ska vinna den här tävlingen eller utmaningen. Utan vi gör den tillsammans.
Ja, och då blir det lite som en här... trebens tävling när man knyter ihop benen på några och ska springa stafett. Om den ena är mycket snabbare och måste släpa fram den andra, då kommer det inte gå bra. Så att om jag är väldigt extrovert och har ett visst beteende och drar framåt på det och den andra blir komplett ankar på grund av det, då har man inte löst utmaningen riktigt. Och då måste jag kanske gå lite långsammare och den andra lite snabbare än vad den brukar göra. Så kommer vi i mål gemensamt.
Hitta en gemensam rytm.
Mm. Men det kan vara utmanande, absolut.
Mm. Och kan man ju vända sig till er för att få lite stöd och råd och dåd på vägen, kanske, tänker jag.
Eller lite push.
Eller lite push om man så behöver. Mm. Alltså, nu har det gått 1000 dagar ungefär sedan ni avslutade utmaningen. Vad var det som gjorde att ni avslutade? För jag har försökt läsa och lyssna och jag kanske har missat det, men någonstans så dök det upp det här liksom, 1000 dagar. Hur kom det sig att ni slutade räkna?
Alltså, var vi inte bara väldigt trötta?
Det känns, ja kanske, men jag tror också det känns lite för er som har sett Forrest Gump när han springer fram och tillbaka över Amerika. En dag så var han klar.
Mm.
Och så var han det.
Vi har ju inte slutat ha sex i alla fall. Vi har det bara inte lika mycket.
Och vi räknar inte.
Nej.
Mer.
Nej.
Eller vår app räknar inte. Jo, appen räknar faktiskt. Men ja.
Vi struntar i det.
Vi missar lite då. Så lite latare har vi blivit nu. Ur den synpunkten att om vi kommer till ett tillfälle där vi båda är trötta sent på kvällen och inte haft sex. När vi var mitt i utmaningen så hade den av oss som hade haft mest energi försökt dra igång det där. Och nu låter vi det vara. Så ett något lägre tempo helt enkelt. Och vi är tillfreds med det.
Mm.
Har vi gjort någon ny utmaning sedan dess? Egentligen inte, va? Nej. Men vi tittar på och har så mycket sex vi kan orkar.
Och i våran sexutmaning så hade vi ändå liksom små sådär månader av några liksom mindre utmaningar också.
Oh.
Och de är jag väl snarare lite mer nyfiken på att fortsätta med. Men de är ju våra hemlisar.
Ja, de är nog lite mer för detaljerade så de håller vi oss för oss själva ett tag.
Ett tag? Vilken cliffhanger. Ja. Kan det vara så att en av dem... Nej, det kan det ju faktiskt inte vara. För det här var ju under en 1000-dagars-utmaning. Men liksom en celibatutmaning. Vad skulle hända om ni gjorde en celibatutmaning? Och hur länge skulle ni liksom klara av att hålla en sån utmaning? Och skulle det tillföra något värde? Nu blir det många frågor här på en gång, men...
Alltså, jag kan ju lockas av den tanken ibland. Att, ja, men ska vi inte prova det då? Men jag tror att det är min lata hjärna som romantiserar ihop det här. Precis som att den skulle vilja att ja, men vi kan nog flytta till Östergötland och bo nära min mamma. Det kan jag inte heller. Så nej, jag tror inte att vi skulle få ett... Eller, vem vet? Vi kanske provar ändå.
En av tankarna kanske skulle vara då att ja, om vi inte har sex på en vecka eller 10 dagar eller en månad, att vi skulle få ett sånt enormt kortslag så att det skulle vara ett fantastiskt sex den gången man väl gav sig tillbaks i sexandet. Jag tror att det är bara en illusion också, för att vi har så pass bra sex i alla fall som det är. Så att vi skulle nog explodera och inte klara av den utmaningen riktigt. Vi har fel resurser för den.
Ja, och vi har ju resurserna för att bygga upp den här kåtheten dagligen i alla fall. Så om man tänker sig att vi behövde den celibathjälpen för att bygga upp kåtheten, så nej, jag håller min gryta puttrande i alla fall.
Men för någon kanske det kan vara den perfekta utmaningen.
Mm.
Så är ni sugna, så prova den. Jag tror inte att vi har rätt förutsättningar för den just nu. Så det kan ju också ändra sig på vägen av någon anledning. Så lägg med den i repertoaren av möjliga utmaningar för er. Om den är, och det kan vara en dag eller en vecka eller hur länge ni nu vill. 1000 dagars celibat, det låter ju fruktansvärt.
Får man ha självsex ändå eller?
Ja, det är ju upp till dem att sätta vilka regler de vill. Men ja, nej, inte för oss.
Alltså, bra sex har vi pratat om nu, och vi ska avsluta med att ni ska få göra det riktigt, riktigt juicy utan att gå över några gränser för er själva framför allt. Vi som lyssnar får ta ansvar för våra känslor, men vad är riktigt, riktigt bra sex för er?
Alltså, närhet, men också att få vara riktigt kåt. Sugen. Mycket fysiskt.
Igår kväll.
Ja.
Ja. Det här behöver inte vara samma sak. Alltid. Återigen beroende på sina förutsättningar och hur glad man är. Och om det är mitt i vintern eller om det är mitt i sommaren om man är glad. Och så att det finns olika förutsättningar för det här också, tycker jag. Men ibland, jag kan inte säga att det slår slint, men ibland så fyrar vi av på alla cylindrar båda två samtidigt. Som igår. Och då blir det väldigt bra. Vad som avgör det kan jag inte säga. Det kan jag inte styra över och inte bestämma riktigt, tyvärr. Så när de dyker upp så blir man glad.
Ja, för jag tror att vi är bra på att ta den där, vad är det i stunden som behövs? Vad är det i nästa steg? Och i det här steget? Och i det här steget? Jag tänker att där är vi väldigt bra på att efter 30 år känna varandra och ha en repertoar av vad som ska kunna komma i nästa steg. Men jag älskar ju när du pratar med mig.
Ja, och det får man jobba lite på. Och komma på rätt saker att säga också.
Mm. Tack. Tack för att jag fick göra den här resan med er. Genom kommentarer och genom reflektioner och det här samtalet. Är det någonting sådär ett sista ord kring er resa genom de 1000 dagarna som ni vill skicka med i det här avsnittet?
Vi hoppas att vi har lyckats inspirera många, även om en del kritiska röster då har dykt upp i tidningsartiklar och på radion och så vidare, så verkar det som det finns många som hör oss och som är vuxna och tar till sig av det här och tycker att det är lite roligt och kanske lär sig något av det. Så jag känner mig nöjd med det och försöker träna på att lära mig att lägga åt sidan det negativa som dyker upp, utan bara ta till det positiva att vi har lyckats inspirera. Och ibland träffar vi folk som kommer och säger att vi inspirerar, då blir man verkligen glad. Så vi försöker hålla oss till de positiva tongångarna och fortsätta att prata ganska öppet om det här och hoppas att fler blir inspirerade.
Så ett stort tack till dig också, Sara, som har läst och lyssnat in och kommer med andra influenser från andra håll, som Gifta på låtsas heter det inte. Men
snudd på.
Men alltså, tusen tack, Sara. Vi behövde få lite stöd i vårat samtalande. Så tack för att du har varit här. Tack för att du är vår första gäst i vår podd också.
Tackar.